Då är jag väldigt kul att stå här och få dela Guds ord. Och jag fick ju en presentation förut, men jag heter ju som sagt Daniel Islander. Och är med. Och jag blir tillfrågad att predika. Och bön är ju en väldigt viktig del i det jag ska tala om idag. Men även om inte jag ska tala om bön i sig, utan om vår svaghet. Och hur Gud blir, hur Guds kraft blir fullkomnad i vår svaghet. Och jag skulle bara vilja lämna den här gudstjänsten och den här stunden i Herrens händer. Och tack Jesus att du är här mitt ibland oss. Och att detta får vara en stund när vi kommer tillsammans och som en kropp. Och får styrka och kraft från ditt ord. Att vi får ha en andakt tillsammans där vi kan komma närmare dig, Herre. Och att ditt rike får blomma ut i våra liv, Herre. Och att vi ska släppa vår egna fasader och vår egna förmågor och istället fokusera på dig, Herre. Och din kraft och ditt rike. Jesu namn, Jesu namn. Om någon skulle få ett uppdrag, att man ska anställa någon till exempel eller någonting för något visst jobb som skulle göras, då är det ju ofta så att vi tänker oss att man anställer den som är mest erfaren och mest kvalificerad, mest lämpade personen. Man tittar lite på historien och ja, om man ska göra någon väldigt viktigt, så är det ju viktigt att ha de rätta kvalifikationerna, att man har styrkor i sitt liv liksom, att man är duktig på vissa saker. Och man kanske har rätt förutsättningar och sånt där. Och man har varit duktig i skolan och man har bra betyg. Och man har skött sig på arbetsplatsen och så vidare. Jag menar, om man ska befria ett folk från förtryck till exempel. Så är det ju rätt bra att personen har bra ledaregenskaper. Och att personen kanske är modig och sådär. Och vi skulle ju gå igenom de här kvalifikationerna ganska noga för att se om den här personen har rätt kvalifikationer och är lämplig. Den som kanske lyckas bäst och som får bäst jobb har bra CV, har bra erfarenheter, ser bra ut och tas för sig mest och hörs mest och så vidare. De är starka och de är duktiga. Och det är ju det mänskliga, det världsliga sätt vi tänker oss oftast hur man ska vara. Att man ska prestera, att man ska vara duktig och så här, att man ska göra ett bra jobb. Men när vi tittar på Guds rike så är det lite annorlunda. Och när vi läser Bibeln och bibliska berättelserna av vilka personer Gud har använt, så är det väldigt spännande tycker jag hur Gud agerar med människor och hur han väljer människor som helt otippade, kan man säga. Om man tittar på deras meriter så kanske det inte ser så bra ut alla gånger. Och vi ska gå igenom, vi ska läsa en bibelord från Domarboken. Och där står det om hur Gideon blir kallad att rädda sitt folk ur Midjaniternas land. Och Midjaniterna var ett folkslag som förtryckte Israel och de förtryckte Guds folk. De stal det som de hade sått, som israeliterna hade sått, skulle äta. De stal dem. De brände deras gårdar. Och de var tvungna att gömma sig i klippor och grottor. Och så ropade till Gud att Gud skulle rädda dem. Och så fick de reda på att det som hade hänt var för att de hade övergett Guds Herren. De var inte lyssnat till hans röst. Och det står att medianiterna, de var talrika som gräshoppor och att kamelerna var som havets sand, deras kameler. Det var alltså en hopplös situation. Jag läser från Domarboken 6, 11-16. Då står det så här. Herrens ängel kom och satte sig under terbinten vid Ofra som tillhörde Abieseriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: Och min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om oss och sagt: se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände sig Herren till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Och han svarade: Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse, och jag är den yngste i min fars hus. Och Herren sa till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och i domarboken så ser vi det här mönstret om och om igen i, när man läser den här boken, att det som vågar, hur människor lämnar Gud och hans lagar, då kommer fienden och förtrycker folket och stjäl deras grödor och förstör, äter upp det som de har arbetat för. Och det står att de var talrika som gräshoppor, och gräshoppor är ju ofta en bild i Bibeln på dom. Gräshoppsvärmen, när de svärmar så blir de så många så det blir som ett moln som täcker ett stort område, och de äter upp allt som såts, all gröda. Och jag tror inte det finns något mer som frestar oss till hopplöshet när man ser det som man har arbetat för försvinna och gå upp i rök. Och det här var något som folket verkligen led av. Men det var också en början på lösningen på problemet. För det var där i hopplösheten som de började be till Gud. Och det är där så en väldigt bra jord för en lösning till problemet. Därför att det är då vi, när vi har testat alla de här lösningarna som vi försöker i egen kraft och de misslyckas, då tvingas vi oss på Gud. Och det ropade till Gud. Och det var då som Gud reste upp en räddare, en befriare. Och när man ser på väckelser också, så om man ser på kyrkohistorik, så hur väckelse går i vågor. En väckelse bryter ut och det händer mycket, men sen så avtar det här. Och så kanske vi hamnar i bekvämlighet och så tappar vi fokus på arbetet och på Gud. Och så ser vi hur mörkret kanske tar vid och det moraliska förfallet. Så kommer en ny väckelse för att människor börjar söka Gud och inse att vi har tappat det. Vi har tappat bort honom. Ängeln kallar Gideon för stridsman. Men han var ju ingen stridsman just då. Och det tycker jag är väldigt intressant, att Gud ser inte till vårt CV, vad vi har uträttat. Han ser vad vi i hans ögon kommer att uträtta. Han ser vem vi är, även om vi själva inte vet vem vi är. För vi ser bara vår svaghet, vi ser bara våra begränsningar. Han säger att han var den minsta i hans stam, Manasse. Och han var också minst i familjen. Och på den tiden var man skulle vara förstfödd, det var ju den som skulle fick ledarrollen i familjen. Det var han som skulle leda familjen sen när föräldrarna blev sjuka och så kanske gick bort och så. Och han argumenterar med ängeln. Och det tycker jag är väldigt intressant, hur vi människor svarar Gud. Och detta ser vi om och om i Bibeln på olika människor som blir kallade. Jag kan inte göra detta, för jag är ju den minste. Jag kan inte rädda Israel, för det är ungefär som att man försöker tänka sig att man försöker ge Gud fakta. Precis som inte Gud har den faktan redan, så försöker man liksom säga: nej, men det går ju inte, för jag är ju sån här. Men då svarar ju Gud: jag är med dig. Och det är där som är nyckeln, drar. Att vi fokuserar istället för att fokusera på vem Gud är och vad han kan göra. Gideon var självupptagen. Det är ofta som när man säger jag i en mening, när man talar hela tiden. Ja, men jag. Det är ett tecken på att vi är självcentrerade. Och vi ser en sanning i den här faktan om oss själva blev starkare än den faktan som Gud säger. För Gud, han säger, jag är med dig. Och så säger vi, ja men jag är svag. Jag är minst. Och så säger Gud, jag är med dig. Så blir det en, vilken av dessa två sanningar väger tyngst? Och det är möjligt att det är sant att jag är den minste. Om man tittar på omgivningen, om man tittar på situationen som var hos Gideon. Men det var också sant att Gud var med honom. Och att han kallade honom att vara den han skulle vara. Och Gideon betyder huggare. Och hans första uppdrag var att ner Baalstemplet, altaret och Asherapålen som fanns i hans familj. Något han riskerade döden för. Det står att han inte vågade göra det på dagen, han gjorde det på natten. Och vi har liksom svårt att vittna om Jesus för, på arbetsplatsen. Det riskerar ju inte döden i alla fall. Men det visar ju också att Gideon här var modig, även om han först från början var väldigt rädd. Och efter detta uppdrag, när han gjort detta, så får han massa efterföljare som följer efter honom. Och vi är, alltså Gud använder oss i världen på, vi har ju olika kallelser, vi har ju olika sätt, Gud har ju satt oss på olika uppgifter. Men jag tror att det är det, Guds rike fungerar, att det svaghet i vårt liv, det som vi är att göra, det vill Gud använda för att hans verk ska fullkomnas. Och det är där kraften i evangeliet finns. Och då är det viktigt att vi också vågar offra vissa saker i vårt liv. De här svagheterna som vi har. Att okej, om Gud säger att Gud är med, då kommer jag också agera ut efter den sanningen. Och kanske bekvämt, vi får kunna lägga det på altaret. Att vi får lämna våra liv i Guds allsmakt och gå ut med den sanningen i våra hjärtan. Och där får Kristi kraft verka. Sen står det att Gideon hade en stor armé och så skulle han gå in och vinna över midjaniterna. Men då sa Gud, ni är färre. Ni måste bli färre. Därför att det finns en fara i, och jag tror att detta är en anledning varför Gud gör så här. Det är för att inte vår egen kraft och vår egen styrka ska ta över, så att vi ska fokusera på vår egna förmåga. Det var att det var vi själva som gjorde detta, utan att det var Guds kraft. Och han säger att midjaniterna blev bara 300 till slut. De var 32 000, men de skulle bara vara 300, tyckte Gud då. Och jag vet inte hur, om man får en strategi då, hur man ska kriga och sådär. Ju fler desto bättre, tänker vi ofta. Men Gud säger nej. Ni ska vara så få som möjligt. 300 män. Och så skulle de ha en, som vapen skulle de ha en kruka, en fackla och en trumpet. Krukan skulle sättas över facklan. Och så skulle de smyga in i lägret. Och på Gideons befallning krossade krukan. Och skrika ett svärd för herre Gideon. Och så blåser de i trumpeterna. Och det här får hela midjaniternas läger i kaos. Och de börjar ha ihjäl varandra i lägret. Det här ser jag som en andlig krigsföring. I våra liv kan detta vara en nyckel. Och jag tror att krukan, det står för våra begränsningar. För i Bibeln så står det ofta som lerkärl. Att vi är som lerkärl. Vi är ju gjorda av stoft. Lera är ju gjort av lera, krukan. Och lera, det är ju, brister väldigt lätt. Va? Det går sönder. Jag tror att det kan stå för lidande, nöd, svagheter, sjukdom. Den mänskliga naturen, bristerna i våra liv. Men facklan, tror jag den står för helig ande som är utgjuten i våra hjärtan. Det är Guds kraft som i oss. Och jag tycker det är så häftigt att de satte verkligen en kruka över facklan. Så att facklan var i krukan. Och så skulle de krossa krukan så att ljuset började lysa. Och trumpeten, det tror jag är Guds ord, frimodigt predikas. För att när en trumpet låter, det väsnas och det får oväsen och uppmärksamhet. Och det gör det också när vi är frimodiga och när vi predikar. I andra Korintherbrevet så skriver Paulus så här. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synliga i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Jag tror att detta är en enorm, alltså att liv är en väldigt stor vittnesbörd för denna sanning att han, även om han var en briljant man och han hade många gåvor, så var han tvungen att ge upp de gåvorna. Han säger att jag lägger det på sophögen för Jesus skull. Det fanns ingen värde i det om det inte var i Kristus. Och han fick ju utstå väldigt mycket förföljelse och lidande. Men detta blev en styrka som gjorde att Guds kraft och Guds, den uppståndelselivet som det kristna livet faktiskt ska vara, fick lysa igenom. Det här kärlet, krukkärlet, var brustet i hans liv. Det hade krossats och därför kunde det ljuset skina så mycket starkare. Och i andra Korintherbrevet är ett väldigt, väldigt starkt brev, för det vittnar verkligen om den här sanningen som jag talar om svaghet. För det är ju, kan man säga, temat för det här brevet. Och i Korinth så hade ju folket, den grekiska kulturen handlar väldigt mycket om att du ska vara duktig, du ska vara en rätt duktig talare, du ska kunna de rätta sättet att tala. Och det kunde inte Paulus enligt dem då, så han fick kritik från några i Korinth att han talar inte bra. Han talar inte som greker ska borde tala, han har inte den här grekiska talekonsten. Då kan han inte vara en riktig apostel. Och lider så mycket, det ska ju inte en riktig apostel vara, för att en riktig apostel ska ju vara framgångsrik och det ska ju inte finnas det här i en kristens liv. Men så säger Paulus istället tvärtom. Men då hamnar det där i prestation igen, på egna meriter, att man ska ha rekommendationsbrev hit och dit och att man ska visa upp någonting. Men jag tror att det är därför som vi blir rädda och frukta, därför att vi tror att vi ska gå i egen kraft. Och det finns en del kryddor, ofta många kryddor fungerar ju så att ju mer man mal sönder de här kryddorna, desto starkare blir aromen. Och det är lite så med Kristuslivet också. När vi börjar malas, när vi börjar prövas, det är då som den här kristiga aromen sprids i världen och ger världen liv. Jesus säger, om inte vetekornet faller ner i jorden och dör kan det inte ge rik skörd. Och det är Gud som ger oss livet. Men vi behöver ge tillbaka det livet vi har fått. De gåvorna vi har fått behöver vi ge, offra dem till Gud tillbaka. Och då kan vi få tillbaka det på ett enormt mycket mer fruktsamt sätt. Jag tänker på Abraham som fick det omöjliga, gick uppfyllelse. Han fick en son, även om det var omöjligt. Men han behövde lägga det på altaret som han hade fått. Det kan vara kallelsen, det kan vara längtan som vi har. Att vi får ge upp det. Och när han hade gav upp sin enda son, när han var beredd att göra detta, så sa Gud, då fick han tillbaka honom. Då blir det inte likt bara en son, utan då blev han stamfader till många, som Abraham betyder, som stjärnorna på himlen. Så det var när Abraham gjorde detta som Gud lovade honom detta. Och det är ju en bild på det kristna livet och vår vandring med Jesus, att vi alla bör vara beredda att ge upp det lilla vi har fått. För då kan Gud använda oss i det ställe där vi lever. Vi lever i en värld som är väldigt, det yttre, så vad vi uträttat, vad vi har gjort. Och att vi döms utifrån det. Vi döms utifrån vår historia och vad vi har gjort. Det som vi har gjort på utsidan. Men det är så häftigt att Gud ser inte, utan han ser vem vi är verkligen i vårt hjärta. Jag tänkte ta en från historien. Och vi kan förflytta oss till 1400-talet i Frankrike. Och jag vet inte om ni har hört talas om Jean d'Arc, utan det är en kvinna som är väldigt känd. Och jag tycker den här berättelsen var väldigt lik berättelsen om Gideon, och därför vill jag dela den som, det är ju ändå en historisk, det har hänt på riktigt, va? Och det har ju hänt samma sak med Bibeln, det har också hänt på riktigt, men det kanske är svårare att se det många gånger i vår värld. Frankrike led av 100-årskriget. Det var alltså krig mer än 120 år under en årsperiod. Och man kan tänka sig hur folket kände sig. Det har varit krig i 120 år. Frankrike hade lett... Engelsmännen hade ju tagit över Frankrike och de brände där och de tog vad de hade arbetat för. Och många i Frankrike var utmärkna. Det var hopplös situation eftersom man hade inte vunnit ett slag på en hel generation. Och soldaterna var i botten. De fanns ingen frimodighet kvar. Man hade gett upp. Och då står det att den här Jeanne d'Arc var en bondeflicka som var icke-läskunnig, fattig. En ängel visade för henne och sa att gå med i armén. Och på den tiden så var kvinnor inte tillåtna att gå med i armén. Det var männen som gjorde detta. Men hon var övertygad om att detta var Guds röst. Och hon gjorde detta. Men de skrattade bara åt henne och skickade hem henne. Och då fick hon en annan uppenbarelse. Så hon bara gick tillbaka. Hon gav sig inte. Och till slut så blev hon en av de här ledartyperna som verkligen ledde armén. Hon var inte bara med soldat, utan hon var den som ledde fransmännen. De franska soldaterna var livrädda, men hennes slagord var frimodigt fram. Hon gick sist. Hon var den som visade mest mod av alla. Och du kan ju tänka dig hur en tonårsflicka, hon var bara 17 år ungefär då. En tonårsflicka som var den visade mest mod bland männen. De blev ju helt, alltså det var en sån lyft för deras, man kan säga, deras mod. De blev en helt ny atmosfär, kan man säga, i armén. Vi var en slags nyckel när det kommer till att avsluta ett 120 år långt krig. Fick hon vara en pusselbit i, därför att Gud vill inte ha krig. Det var ju ett sånt lidande och det var ett sånt förlust. Och det verkar som att Gud alltid är på någon förlorarnas sida. De som är svagast, de som är i mest behov, där använder Gud någon som kan bara är villig att bli använd av honom. Hon blev också senare förrådd och överlämnad till fienden och hon blev avrättad. Men hon fick upprättelse senare. Och hon, därför så är hennes historia så bara känd. Det här är, tror jag, ett exempel på att det är bara Gud som kan göra något sådant. Och jag tror att det är där som, och det är därför som Gud använder sig av den här sättet när han talar till oss och hur han tar itu med oss människor. Jag vet inte hur du ser på dig själv. Vilka svaghetsförklaringar har du om Gud skulle kalla dig om du skulle få en omöjlig uppgift att göra? Skulle du säga jag kan inte för jag har dåligt rykte? Eller jag är rädd att tala inför folk? Eller jag kan inte språket? Jag blir missförstådd hela tiden? Eller jag har läs- och skrivsvårigheter? Så jag kan inte skriva böcker. Det finns en kvinna som heter Anita Barker som har skrivit massa böcker och hon har en helande och befrielsetjänst. Men själv har hon bara två. Varför valde Gud henne? Varför helas hon inte när hon har själv en helande tjänst? Därför att Gud vill använda våra, där vi har svaga och saker. Det är där finns, det finns en kraft där. Och det finns ett syfte, tror jag också, att Gud gör så. Eller att man har kriminell bakgrund kan ju också vara en sån som var, som man kan tänka att det jag har gjort i det förflutna, det är för pinsamt, så Gud kan inte använda mig. Eller folk ser ner på mig. Eller jag är mobbad. Eller jag är sjuk. Eller vad det nu än är som vi kan använda som bortförklaringar för att Gud ska använda oss. Vi är begränsade och jag ser det som svagheter är ju en begränsning, att man är oförmögen till någonting. Men Gud har inga begränsningar. Så vår begränsning och hans obegränsadhet kan arbeta tillsammans. Vi vet inte varför Gud använder människor. Han skulle ju kunna göra det själv. Han har valt att använda människor, vår svaghet, vår oförmåga. Om vi frågar, om du får en fråga, vad tror du att Gud kan göra? Så skulle nog de flesta av oss säga att han kan göra vad som helst, han är allsmäktig. Men om du får frågan, vad kan Gud göra genom dig? Då blir svaret oftast ganska mer blygsamt. Därför att vi förminskar ofta Gud när vi blandar in oss själva. Andra Korinthierbrevet 12:9-10. Så skriver Paulus: min nåd är nog för dig, som vi läste här, fick förut också. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Jag tror att här ligger nyckeln i alla bibelberättelser vi läser om. De gick inte i sin egen styrka. När de gjorde detta så misslyckades de. Därför att jag tror att några anledningar varför vi som Gud använder oss. Så jag skrev detta på en PowerPoint också här. Att när Gud använder vår svaghet i detta sättet, så är det för att han vill lära oss att tro på honom. Han vill att vi ska förlita oss på honom, inte på vår egen styrka. Vi måste lära oss att tro på honom. Och det är därför ofta, tror jag, använder de personerna som ingen kunde lista ut själva. Och det är en väldigt bra start att starta med svagheter, för då tvingas vi att förlita oss på hans kraft. Saker vi inte kan göra själva, det är Gud som gör det i våra liv, inte oss själva. Om vi har massa saker som är begränsningar, så blir det också ett sätt för Gud att verka genom dessa. Annars kan det bli svårt att lita på Guds kraft om vi går i egen styrka. Jesus sa att det är svårare för en kamel att komma in i ett nålsöga än en rik att komma in i Guds rike. Rikedom är någonting som gör att jag har förmågan att göra mycket. Men det kan också vara svårare att lita på Gud när vi har mycket. Det är också ett tecken på en genuin kallelse. Människor ser att detta kan inte vara mänskligt. Detta måste vara Gud. Gud reser upp en människa här. Därför att den här människan kan inte gå i egen kraft, för att alla de här svagheterna som personen har. Det här kan inte vara mänskligt, och det är därför det är ett källa till sann lärjungaskap. Därför att människor ser det där äkta. Att det finns en äkthet i den här personens sätt att leva ut det kristna tron. Det gör också framtidens människor. Alltså nästa generation kan se Guds handlande i historien som ett vittnesbörd. Och Gud blir förhärligad genom när Gud använder svaghet för att sprida sitt rike. Och att det är Gud som har räddat dem genom hans styrka. Det står att Jesus Kristus själv är ju ett typexemplet för detta. Att Jesus död är ju en av de mest orättvisa sakerna som har hänt. Men Gud använder detta till en Guds kraft för frälsning för världen. Jesus blev korsfäst i svaghet, men han lever av Guds kraft. Och i första Korintierbrevet 15:43 så säger Paulus, när han talar om uppståndelsen: det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet, det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Detta är också, följer också det här exemplet av att vi som hans skapelse gör Gud något stort med. Att vi kan uträtta det lilla, det som är litet i människors ögon, och utvalde Gud för att göra den starke till intet och den högmodiga till intet. Och utmaningen det är att välja att gå den vägen. Att vårt kött vill ju hela tiden förhäva mig själv och att vår egen styrka. Men nyckeln ligger i att ödmjuka sig. Som vi ser Gideon gjorde, han var tvungen att tro på Gud, tro på hans kraft. Och gå ut i, och på det sättet så kunde Gud verka i hans liv. Men om du finns här som kanske har använt många bortförklaringar, och om du har en kallelse, för det vet att om man har en kallelse så vet man det, då har Gud på något sätt visat det, för man kommer ju inte riktigt undan. Men jag vet själv hur det kan vara väldigt läskigt att ta det där steget, att lita på Gud, att på hans kraft. För det är bara där som det kristna livet kan ge frukt. Det är inte vår egen styrka, utan det är hans styrka. Och om du finns här som känner att du har flyttat kallelsen eller på något sätt vet att du borde göra saker som kanske du inte vågar, var inte rädd för att komma fram för förbön och samtal. Tack Herre för ditt ord som du har delat idag, Herre. På mitt hjärta har lagt, Herre. Jag bara ber att du ska fortsätta göra ditt verk, Herre. Och att dina strömmar och släcka vår törst. Törst efter ditt rike. För ditt rike är inte av denna världen, Herre. Och den här världen kan oftast märga ut oss och lunka på ett sätt som inte ditt rike fungerar. Jag bara ber om styrka och hjälp oss i vår svaghet, Herre. Och låt ditt namn bli ärat. I Jesu namn. Amen.